Välkomna till det nionde avsnittet av Matchvinnarpodden. Totalt så kommer vi under matchvinnarkonferensen ha 7 stycken föreläsningar. Bland Matchvinnarpodden så finns också Anes Mravats med som är ett poddavsnitt. Och vi har delat på Kristoffer Bernspång och Andreas Pettersson så att de får varsitt avsnitt. Det gör att vi totalt hamnar på 9 stycken podcastavsnitt. Och i föreläsningen kan ni räkna med 7 stycken föreläsningar under konferensen. Idag kommer vi att prata med Andreas Georgsson som arbetar i Malmö FF. Vi kommer att prata träningsmetodik, vi kommer att prata om hans egna kall och vi kommer att prata en liten del om scouting. Varmt välkommen Andreas.
Tack för det.
Tack. Börja med att prata om lite grann om dig själv, hur du har tagit dig till där du är i fotbollen idag.
Okej, då har jag hållit på med fotboll i hela livet egentligen. Man börjar tränga sig med på storebrors aktiviteter som en jobbig jäkel. Och fick väldigt tidigt en fanatism kring att träna själv och spela och bli så bra jag kan. Och det försökte jag med till jag var 27-28 år och hade tagit mig så att jag spelade väl division 1 fotboll som bäst en säsong. Och sen så konstaterar att jag har kanske lite andra egenskaper, lite ledaregenskaper och lite idéer kring lärande och så här som jag börjar förstå sakta att där är jag nog en större tillgång och har större förutsättningar att nå. För jag hade hela tiden en ambition att bli elitfotbollsspelare. Men jag klarade inte det som spelare och då försökte jag som tränare istället. Och någonstans där på sluttampen av karriären så fångades jag upp av min tränare som jag hade ute i Nike som också jobbar här i MFF på vår akademi, Rickard Ulqvist. Och så frågade han om jag inte ville börja jobba som skolinstruktör på vårt högstadie. Och som nybakad nationalekonom så struntade jag i min akademiska utbildning och började jobba med fotboll istället. Så där är det. Sen har jag jobbat i 9 år i MFF ungdom på heltid och gått från att vara skolinstruktör till att vara U17-tränare nu de sista 4 åren. Men också varit med och skrivit vår utbildningsplan. Varit koordinator och jobbat med att omsätta den i verkligheten. Och nu idag är jag analytiker och scoutingansvarig. Så att där någonstans är mitt fotbolls-CV.
Toppen. Direkt när vi började prata nu så kom du in på ditt kall. Kan inte du utveckla vad det är för någonting inom fotbollen?
Ja, kall. Alltså det är väl en sån grej som jag tror växer fram. Om man är, för min del då, som ändå tycker och reflekterar och tänker mycket kring vad ska jag ta för kliva? Hur ska jag bli bättre på det här? Liksom, när jag kom ut och började ta mitt första lag tänkte jag att jag har ju spelat hela livet, jag kan ju det här. Jag ska ju bara få mina spelare att lyssna liksom på vad jag säger så kommer jag bli en fantastisk tränare. Och sen för varje år som går så inser man att oj, vad långt ifrån man är att vara färdig som tränare och man funderar kring vad finns det för liksom möjlighet att bli bättre. Och nu har jag jobbat med ungdomsfotboll i liksom ett decennium och konstaterar ju för mig att lära mig att det finns en skevhet lite i vad syftet är med att vara ungdomsledare, tycker jag. Att man blir lätt en liten seniortränare i miniatyr eller i light-version. Så jobbar man väldigt hårt för att laget ska vinna och bli bättre till helgen. Medan ska man bli bra talangutvecklare så måste man ha mycket längre tidshorisont. Och där känner jag liksom att med influenser hela tiden av nya personer jag träffar i fotbolls-Sverige då i första hand eller fotbollsvärlden så vi har liksom en övertygelse om att vi kan bli mycket skickligare på att se en lång horisont när vi jobbar med ungdomar. Och inte minst av fotboll, men jag tror alla idrotter. Att vårt syfte är att göra spelarna bra på sikt. Det är ju, liksom, jobbar jag med en 14-åring så är det inte viktigast att han har nått sin peak till helgen. Och då gör de absolut bästa resultaten. Utan peaken ska komma när han är färdig spelare. Och fram tills dess ska han mår väldigt bra med sin fotboll, tycker det är det roligaste som finns, men också lära sig så mycket som det bara går och bli så att han på lång sikt blir så skicklig som man kan. För där är ett litet motsatsförhållande i träning och match och spelarvärdering, att blir det ett jäkla fokus på vad vi ska göra den här veckan och till helgen bara och vi ska maximera resultatet nu, så är det risk att man gör lite fel avvägningar, tror jag. som kan hämma den långsiktiga utvecklingen. Och det har väl, Kall låter ju väldigt vackert, men det har blivit verkligen en grej som jag brinner för och där jag tror många behöver göra den resan som jag känner att jag har gjort här, att liksom lära sig att skifta fokus lite, blicka längre fram och då försöka hitta metoder som hela tiden är bäst för det.
Vi ska komma tillbaka till vad det faktiskt innebär i träning i match att ha ett prestationsfokus istället för ett resultatfokus. Men tror du att fler tränare, likt du beskriver, går in i fotbollen och är omedvetet inkompetenta?
Ja, alltså man är ju... Många kommer in med en jäkla kompetent spelarbakgrund. Men att sen då, och så kommer man ofta ju från seniorvärld. För det är oftast då man påbörjar sin tränargärning. När man har varit på sista steget liksom. Och att då gå rakt ut och forma sin ungdomstränarvardag efter det som man gjorde på seniornivå. Det tror jag, det blir lätt väldigt fel. Därför att det är faktiskt så att ungdomsträning är ett eget... En liten egen del av det här med att bli en bra fotbollsspelare. Man måste ha lite andra perspektiv och lite andra fokus där. Sen är vissa saker såklart lika. Och det är också så att man hela tiden måste komma ihåg vad slutprodukten ska vara. Man kan ju inte helt leva i en värld som bara liksom fokuserar på världen från 12 år. Utan vi måste hela tiden ha slutmålet att ha så skickliga A-lagsspelare som möjligt. För det är ju ingen tvekan. Men på vägen där är en massa ställningstaganden som är viktiga och har klart för sig vad är syftet med det vi sysslar med.
Hur kan vi då få ledare att gå i trappstegen från att vara omedvetet inkompetenta till att kanske förstå att deras kunskap som du beskriver från seniorfotboll inte är så användningsbara i ungdomsfotboll? Och hur kan vi ta dem och ta steget då till att bli medvetet inkompetenta i det?
Nej, men grunden tror jag väl är att ska du bli tränare och ska du bli ungdomstränare så måste man ju vara väldigt motiverad. Egentligen vilket jobb som helst. Du måste vara så himla motiverad att utveckla dig och lära dig även i tränarrollen. Att, jag tror det är väldigt viktigt att de personer som kommer in har ett mindset som handlar om att jag kan ju med laget lära mig en massa. Jag kan växa här och bli riktigt skicklig på detta. Men det kommer ju kräva en massa ansträngning och hårt arbete. Oavsett vilken nivå jag har varit på som spelare. Det tror jag liksom är första punkten. Att ska vi bli bra på det så måste vi också ha människor som är beredda att utvecklas och ta kliv. Liksom. Det tror jag är en jättenyckel för oss. Och sen i andra steget då, så tror jag att de som jobbar i klubbar då och blir liksom arbetsgivare för de här tränarna. Nu är det ju ofta fritidstränare, men det är ju ändå någonstans ledare och chefer som bestämmer vem som ska vara tränare. Att alla de som är runt omkring tränarna blir bättre på att återkoppla rätt saker till tränarna. Att istället för att den enda klapp, för jag förstår ju varför det blir på det här viset. Att om den enda gången du får beröm som tränare, det är när ditt lag faktiskt vinner en match. Eller en turnering, då funkar man ju så att alla tycker det är kul att få beröm och alla gillar ju belöningar. Det är ju ingen som är för stor för det. Och om den enda gången man får belöningar är när man vinner, så är det klart att då säkert undermedvetet blir det också syftet med verksamheten. Och då måste ju alla de som är runt omkring fotbollen och lagen och klubbarna bli duktiga på att kanske säga: oj, vilken utveckling den spelaren har fått den här säsongen. Han är mycket modigare, han är mycket skickligare nu än man var för 9 månader sedan. Vilket arbete ni har gjort tillsammans. Alltså då måste man också bli duktig på att hela tiden, det är det vi berömmer, det är det vi belönar. Och det är det vi pratar om efter matchen. Vi pratar inte bara om hur det gick, alltså resultatet, utan vi pratar också om hur ser det ut ute på plan, hur skickliga var vi i de olika faserna av spelet, hur väl klarar vi att genomföra vår spel i det. Men där är ju, det ligger så djupt i oss att egentligen fastnar vi i resultat och vem som gjorde målen och vem som liksom varför som för stunden föll avgörandet. Vilka misstag ledde till baklängesmål och vilka motståndsmisstag. Alltså vet, det är väldigt lätt att hamna där och då tror jag inte det är konstigt att verksamheten blir väldigt präglad av det.
Jättebra poäng du tar upp och jag tycker du ställer bra frågor som ledare i idrottsföreningar kan ta med sig. Vilka frågor ställer vi faktiskt ledarna efter en match?
Exakt, och jag tror också vad tittar du på som klubbledare när du anställer en tränare? Jo, då tittar du ofta på CV:t. Och CV:t innehåller ju sällan mer än kanske vilka lag man har haft på vilka nivåer och vilka resultat de har gjort. Och från ungdomstränare då, alltså du kan ju vara helt fantastisk med din uppgift, men jobbat i en massa miljöer där det gick, alltså det var inte att komma sjua i tabellen kanske var världens bästa resultat, men det sånt syns ju inte. Utan ska du anställa tränare till din klubb så behöver du ut och se dem i träning och se hur de är i spelare och hur de pratar om fotboll, hur de pratar om utveckling. Och där tror jag också finns en väldigt stor potential då när vi väljer vilka tränare som ska få nyckeluppdragen i klubben eller i svensk fotboll eller så här på alla nivåer.
Bra, och jag tycker vi går in på det på en gång. För att då utbilda matchvinnare för morgondagen. Vad behöver vi göra i träning och kanske vad behöver vi göra annorlunda mot hur det ser ut idag för att, som du nämnde, att de ska vinna på sikt?
Ja, alltså jag tycker vi har lagt mycket tid, både jag och här i klubben, på att fundera kring vad är då vinnarmentalitet. För att då kan det ju bli liksom, man kan bli väldigt lätt att lura av att för att du ska få en vinnarmentalitet så måste du vinna väldigt mycket på resan fram. Och den definitionen försöker vi väl skriva om lite, att det, vinnarmentalitet handlar om en brinnande glöd. Att hela tiden göra sitt bästa och göra allt för att vinna varje duell och varje match. Det ligger liksom ingen motsägelse i det. Det är precis så vi vill att våra tränare och spelare ska fungera. Att det finns en oerhörd glöd att ligga på toppen av sin förmåga och liksom göra det svårt för motståndarna genom att vara skicklig och så här. Så
att, det lät inte så mycket mer konkret än vinnarmentalitet.
Nej, vi har då valt att bryta ner det här med hjälp av Sverker Fryklund som är idrottspsykolog i klubben, att bryta ner det i nyckelbeteenden kring. Han har ju ett väldigt konkret synsätt på det, att det räcker inte bara att säga det. Precis som du ifrågasätter, utan att vi måste ta ner det på en nivå så att varje spelare förstår exakt vad vi menar. Så att när vi då valde att kategorisera det som vinnande mentalitet på sikt, det är att ha bra förberedelser, vara koncentrerad, anstränga sig och att lära sig. Och det räcker inte heller för att förstå, det är klart alla kommer hålla med om dem, och då har vi tagit ut nyckelbeteenden, 8 stycken på varje punkt med de här 4. Och då är vi nere liksom på en nivå att ett bra lärande, det handlar om att vara noga och lyssna när en tränare pratar med mig, titta dem i ögonen och ställa en följdfråga om jag inte är med på vad som händer, och sen gå ut och försöka det som vi har pratat om. Då är det ett beteende som faktiskt börjar nå spelaren att okej, då förstår jag. Detta är ett sätt för att utöka eller för att förbättra mitt lärande. Och likadant då har vi 7 andra som vi tycker då vi vill jobba med att få spelarna att få in i sin vardag. Och då, det är egentligen mental träning då för att skapa en mentalitet som ligger till grund för att lära mig, för att bli bättre över tid, för att utvecklas. Så det är den metoden som jag har varit liksom kunnat ta till mig och säga, den tror jag kan funka för barn med olika bakgrund, med olika förmåga att ta in instruktion och så här, att då tar vi ner det på en nivå där alla kan faktiskt jobba med det. För att det är väl en av de grejerna, de första grejerna jag lärde mig i min relation med Sverker, att man får inte börja kategorisera människor som bra eller dåliga karaktärer, utan det är jättestor möjlighet att jobba med de beteenden som är önskvärda, bara man är tillräckligt konkret. Så det är väl då den mentala delen av den här talangutvecklingen egentligen. Sen finns det ju tekniska och taktiska och fysiska delar också där man kan bli vinnare på sikt. Och där är det för vår del då viktigt att lägga upp hela vår utbildningsplan när de börjar i 6-årsåldern upp till vi ska börja producera A-lagsspelare här. Vad tror vi om den tekniska utvecklingen? Hur tror vi att den tränas bäst för att den ska skapa vinnare på sikt? Och då har vi ju en väldigt tydlig övertygelse om att i låg ålder så bör man lägga en stor teknisk grund. Och den grunden den jobbar vi väldigt aktivt med. Den är nästan på bekostnad på alla andra delar i fotbollsträningen. Att tekniken är fokus upp till liksom förbi 7-manna-fotboll, men bit in i 11-manna-fotboll. Att man ska få bli så skicklig och så trygg med bollen i alla situationer på plan, oavsett position, direkt. Och det kräver ju att vi liksom klarar att ha en träning där man stimulerar spelarna med tillräcklig teknisk utmaning. Det får inte vara bara isolerat och det får inte vara bara matchflykt i tidig ålder, utan vi måste hela tiden hitta sätt att utmana dem med lite nya hinder och lite nya svårigheter så att de får kreativa hjärnor, så det inte bara är att hantera boll som kommer exakt likadant hela tiden. Och ju äldre de blir, ta in det mer och mer funktionella. Det är väldigt, så tror jag nästan alla klubbar pratar. Men vi pratar väldigt mycket då med vår yngre lag att spelarna ska ha en stor frihet och vi ska hela tiden uppmana dem att våga och liksom testa saker och inte vara så oroliga över konsekvenserna, utan leder till ett bolltapp så ska alla hjälpa till att ta tillbaka bollen. Men vi får inte fokusera på mycket på hur vi ska ta tillbaka bollen, utan vi fokuserar på hur vi ska klara av att testa och våga saker ut på plan. Och när det gäller då det taktiska så är det viktigt för oss att ha en idé, en spelidé där vi hela tiden stimulerar spelarna till att testa sin skicklighetsnivå, att liksom försöka ta sig in i svåra situationer också i matcherna, inte bara spela ett safe och riskminimerande spel, utan vi vill ha en spelidé som är ganska så utmanande och kräver modiga spelare, och så driva den väldigt hårt på vägen fram.
Och det här spelidén menar du att vi kan sätta bland de yngsta, alltså försvarsspel kan egentligen gå ut på att ta tillbaka bollen?
Så är det för oss, att i sjumannen fotboll är det egentligen den enda instruktionen vi vill prata om när vi försvarar, att ja, men hjälps åt, alla som är på plan hjälps åt att ta tillbaka bollen, och det gör man så intensivt och med så mycket hjärta och energi man kan. Och sen lägger vi vår kraft på att prata om hur vi ska få dem att bli så skickliga tekniskt och så kreativa som möjligt.
Så det är inte farligt att prata försvarsspel bland de yngsta barnen?
Nej, tycker jag inte. Alltså jag tror, jag, och vi, det är, vi är ju rätt så många som sitter med de här frågorna här nere hos oss i MFF. Men att det ska vara en väldigt naturlig del av fotboll, att tappar vi den så ska vi jäkla allt vi kan och tillsammans. Det är inte bara så att det är den som har tappat den som ska göra ett stort jobb för att vinna tillbaka, utan det är lika mycket ansvar för alla de som är på plan. Och den liksom kollektiva reaktionen och viljan där, den är jätteviktig att tidigt lägga en grund för att det är också så att ska vi bli så skickliga vi bara kan anfallsmässigt, så vill vi ha spelare som jobbar jäkligt hårt på träning för att förstöra för varandra, för att då kan vi också driva varandra i det offensiva spelet. Det gäller rakt igenom hela vägen. Det tror jag annars är en jätterisk om man blir så här att man ska fokusera på anfallsspel, och så blir det nästan att de som är försvarsspelare så är bara lallar omkring och låter en liksom, ja men nu är det er tur att ha possession, kör ni det ett tag så kan vi få bollen sen så kan vi köra. Alltså det är ju så långt ifrån en matchsituation så det kan man inte, så kan det inte se ut såklart. Utan den ryggmässreflexen att det här är lika viktigt för oss att göra ett stort försvarsspel, den vill vi inte ha bort någonstans längs vägen.
Kan du beskriva någon bland, nu är vi ändå inne på de yngsta, någonting vad ni gör på träningarna där?
Ja, alltså, men det handlar väl mycket om att det är ju som all tränargärning egentligen, att du måste ju sätta ihop träningarna då, så stor aktivitet som möjligt, så många spelare som är aktiva hela tiden, och då blir ju mycket av vårt arbete att hjälpa ihop med tränarna att sätta ihop, var ligger vi på utmaningsmässigt nu med en grupp 10-åringar, vill vi göra dem skickliga med bollen så tror vi det är väldigt bra att de är mycket en mot en situation, så att det inte finns några alternativ, det finns inga passningsalternativ, för det är så lätt hänt i den åldern att det enda, alltså, jag brukar, det är egentligen min kollega Jocke Nilsson som är koordinator här som har kommit med den här grejen, men det är att när man tittar på ungdomsfotboll så är det ju sånt jäkla fokus bland tränare och föräldrar på att passa bollen, släpp bollen nu, alltså det är nästan, man ser nästan att kryper i de som står runt omkring en ungdomsmatch om någon spelare håller den lite för länge, för att det blir sånt stresspåslag för alla som står runt omkring kollektivt, att man blir nästan nervös på att stå bredvid dem. Och han, när han kom in här med ett helt annat tänk för ett år sedan, så det var en sån ögonöppnare för mig liksom, att ja, herregud, det är ju verkligen så att ta bort det elementet att liksom de spelarna som blir absolut bästa passningsspelarna, de var äldre, de har ofta varit rätt så dribbliga och liksom så här kunnat hålla bollen längre än de var yngre. Det betyder inte att de gör det när de är 20, men det utformar man liksom en jäkla trygghet att jag kan ha bollen. Jag behöver inte vara rädd för att tappa den eller slå bort den. Utan jag klarar av att hålla den. Och då i låg ålder vill vi väldigt mycket att de ska vara en mot en i övningar. Så att det finns inga alternativ. Det gäller att försöka skydda bollen och vara så skicklig som möjligt med den. Och Även då såklart att det finns en hel del grejer där man slipper en motståndare. För vissa tekniska moment är för svåra att utföra om det är en som jagar mig. Men när vi spelar så är det liksom en mot en och sen kanske lite två mot två, tre mot tre. Så mycket som möjligt. Smått där de får fokusera på att inte tappa den bara. Och försöka ha kontroll på vad vi gör. Och sen finns det också sätt att sätta upp liksom en mot en övningar. Så att man kan kanske inte... Man kan till exempel inte skjuta in bollen direkt när man får bollen. Jag vet att det finns massa curveövningar och sånt här. Där man direkt när du får bollen kommer du inte kunna spela in den i målet. Utan du måste ta den någonstans. Målet är kanske felvänt till exempel. För att du måste först liksom kunna hitta ytor och dra dig runt. Och sen kan du hitta ditt mål. För att man inte bara ska slänga iväg bollen direkt när man får den. Utan ta ansvar för den. Känna att den här kan jag i lugn och ro bli trygg med. Den här leksaken. Och där finns en massa bra idéer som faktiskt... Vi har fått lite ny energi med nu när Jocke har kommit in i klubben och driver de här idéerna väldigt principfast.
Ja, vi ska gå vidare från träning in till olika matchsituationer. Jag lyssnade tidigare på den intervjun du gjorde i Blått snack och du försökte beskriva en filosofi baserad på prestation. Och det köper nog de flesta. Men så kommer vi till de här konkreta situationerna. Om det är en cupfinal. Ska då 19-åringarna få med. Eller förlåt. Ska då 17-åringarna som är med i U19. Ska inte de få med i U17-laget. Beskriv gärna lite hur du resonerar kring matcherna. Också för att fostra framtidens matchvinnare.
Ja. Och då... det är så stort ämne som man får välja. Men då tror jag i först och främst precis som på träningsdiskussionen hela tiden, för att vi ska hitta den mest stimulerande miljön, så tror vi att utmaningen är den som vi hela tiden måste vara vakna på och balansera. Att vi tror att man ska vara på en nivå där man får lyckas med det man försöker, men man lyckas inte hela tiden och man lyckas inte så enkelt, utan man kommer kräva sig en massa ansträngning och koncentration och förberedelser för att jag ska lyckas med det jag gör. Och då handlar det till om att värdera, var är spelarna ju äldre de blir, var måste de ligga nu tror vi för att det ska bli en stimulerande vardag där de lär sig en massa, de testas och vågar, men också får vara beredda på att det kommer en del motgångar. Och där kommer vi väl in i den diskussionen i den intervjun liksom, att då frågar de om nu är SM, för jag ska inte bara flytta ner alla de bästa 17-åringarna så ni ökar chans att vinna den finalen. Och plus att de som är äldre, de vill ju gärna spela den. Det är ju synd om dem om de ska missa en sån chans. Och då var väl där som jag tycker, eller vi då är rätt så tydliga med att vi har ju valt en grupp som ska spela U17 under säsongen som vi tror. Detta är rätt nivå. Det kan alltid hända att någon spelare rör sig upp och ner mellan trupperna under året för att det händer saker. Att spelare lämnar eller det behövs fyllas på med spelare någonstans, eller att någon tar så stora kliv att man faktiskt är redo för nästa nivå. Men det är ju ett arbetssätt som vi tror på. Det tror vi ju 12 månader om året, och att de spelarna som är på den nivån, då har de tagit sig till en final, så är det också en jäkla fin utmaning för dem att ta sig an den finalen och spela den, för det blir den yttersta nivån på motstånd antagligen den säsongen, eller en av de svåraste i alla fall. Och då är det ganska rimligt att de också ställs inför den utmaningen. Det blir då kanske samtidigt ganska ologiskt och tufft om till den matchen kommer det ner 7 spelare som inte har varit på hela året. Inte tränat ihop, och så ska de spela en match tillsammans. Det skickar rätt så konstiga signaler skulle jag säga till de som har varit hela året. Och det händer ju här också att vi ibland flyttar en spelare ner, och beroende på lite hur tuff matchen är vi ska spela så väljer vi om vi ska ta en spelare ner. Men vi är väldigt försiktiga med, utan försöker att man matchar på den nivån där man är. Och skulle det sen sluta med att vi då förlorar den finalen, så tror jag egentligen inte att det är på grund av det. För att de som har varit i de här åldrarna vet också att det är inte så enkelt som att bara man flyttar ner 5 spelare så blir laget dubbelt så bra eller 50% bättre. För att ett lagbygge bygger upp så mycket mer. Att man har relationer till varandra, man har lärt sig varandra, man har jobbat ihop och så här under en säsong. Så att det är inte automatiskt att det dessutom blir mycket, mycket bättre resultatmässigt. Och den diskussionen vet jag inte om jag riktigt fick med mig dem på. Och den är klurig. För att ibland, som sagt, väljer vi också att ta ner en spelare som vi känner behöver stimulans på en annan nivå. Eller som kanske mår bra av att spela en match. Eller att det faktiskt har blivit en lucka av något skäl för att det är skador eller avstängningar. Så att Det är inte hugget i sten att man inte kan göra en nedflyttning, men det är heller inte så att bara för det är sex spelare tillgängliga som tillhör en hög åldersgrupp att vi bara drar ner dem till en avgörande match.
Och jag tror det här blir verklighet för många om man inte har funderat på det när ligacupen börjar nu i november, väl? Mm. Mm. Där om jag läst den tävlingsbestämmelsen rätt att 0-0er får vara med, nu pratar jag U16-serien, får vara med under första, eller så länge det är 2016. Mm. Men så fort vi går över på 2017 så är det bara 0-1er som spelar då i U16. Om jag har förstått det rätt.
Så var det förra hösten i alla fall. Så kan det kan säkert stämma. Och det är ju lite lurigt då ju, hur man ska förhålla sig till. Vi gör som de flesta andra, byter ju trupperna nu i vecka 45 och flyttar upp och gör nya grupper. Och då vill vi såklart spela i dem direkt också. Så att för vår del då, för då hägrar ju ett A-slutspel och ett B-slutspel och tar det då fullständigt över att det är det viktiga att nå någon av dem. Så kan jag förstå vissa klubbar hur man resonerar där. Och det är också en lyx som vi kan förbehålla oss här i MFF, att även om vi ställer ett lite yngre lag så är vi konkurrenskraftiga ändå. För en mindre klubb kan det ju faktiskt vara helt avgörande om man lyckas nå. Nu är det ligacupen, men det kan också vara ett kval till en U17 allsvenska. Och de vet om att om de kvalar till den serien och Klara kommer in där, så kanske de kan behålla 50% av sin trupp. Mm. Eller 50% som annars hade bytt. För de hade bytt till en annan klubb i närheten som spelade den sen. Så ser det ut i klubbar nu för tiden. Att man, det är inte så svårt att byta till en annan klubb. Liksom. Och då fattar jag att då blir de tvungna på något vis att se resultatet. Det är för viktigt för oss. Vi behöver vårt lag i den här serien. Och återigen, det ska jag inte stå och döma ut på något vis. Jag kan bara förklara hur vi tänker i den situationen. Men det är lite klurigt med de där höstkvalen och sådär. Hur man ska förhålla sig. Det kan jag förstå.
Och vi kan väl förstå att det finns en vinning att spela mot bättre motstånd. Så om man skulle kvala in till en A-slutspel istället för ett B-slutspel. Så skulle man kunna få möta bättre motstånd, bättre matchmiljö.
Alltså jag tror det, där skulle jag nog säga emot det lite. Jag är inte säker på att allt är bättre att möta bättre motstånd. Jag tror att du behöver en utmanande miljö och en match som är hyfsat jämna. Men det är klart att om du kvalar då med ditt 16-årslag på hösten och så lyckas du ta ett avslutspel och sen ska dina 16-åringar till vintern som inte är på alls samma nivå och möta ett jättetufft motstånd. Jag är inte alls säker på att det är det bästa för det laget. Jag tror kanske det har varit bättre för dem att vara ett B-slutspel och spela mot de lagen där. För att jag tror att skulle du bli skicklig som fotbollsspelare och du spelar i 16-årsåldern så behöver du spela ett spel som är där du tar en hel del risk och du spelar ett modigt anfallsspel där du liksom spelar in bollar i ytor där du kan. Ett bolltapp kan vara ganska så riskabla och så här. Och jag tror att du ska spela match mot ett lag som är mycket, mycket bättre så kommer du ofta inte våga göra det. Utan då kommer du spela ett spel som blir riskminimerande mer. Om inte tränaren och spelarna är väldigt starka i sin övertygelse att vi ska spela vårt spel oavsett vilket. Så detta tror jag verkligen, det är faktiskt lite en risk. Och det är en liten risk såklart med då att klubben känner att det är för viktigt för att den statusen som det innebär att komma till ett avslutspel, den får faktiskt prioriteras lite högre än vad vi tror är viktigast utvecklingsmässigt på lång sikt. Så att det är en ganska intressant fråga du väcker och jag fattar verkligen att i vissa klubbar är den inte helt självklar hur man värderar.
Och rekommendationen skulle då vara att spela med det laget som kommer spela 2017 i ligacupen. Kvala också med det, för då kan vi tänka oss att det blir jämna och stimulerande matcher till 2017.
Precis, och det borde vara i allas intresse kan jag känna då. Men visst, bara det att man kallar det ena ett A-slutspel och ett andra B-slutspel väcker ju såklart vissa känslor hos tränarna. Och alla hör ju att A kommer före B i alfabetet och då är det också där statusen ligger. Så att det där är ju helt oproblematiskt. Och så är det ju med tävlingsidrott, det får man inte heller glömma. Och man får inte vara rädd för det. Det är klart att alla vill vinna och alla vill vara så högt som möjligt. Det är ju den driven, det drivet är ju nyckeln till att hålla på och tävla. Men det är just där ungdomsidrott, för man har kanske tunga lite mer rätt i mun och tänker ett steg längre ibland med hur man lägger upp grejer. Och jag tänkte väl så från början, jag blev också lite paff när man valde att göra den delningen med att man var 0-0 i en tävling på hösten och sen var man 0-1 i samma tävling på våren. Det var lite svårt att ta in först då, hur man skulle förhålla sig till det.
Men för där börjar väl egentligen en belöning av att vinna och förlora, eller förlåt, belöning av att vinna fotbollsmatcher börjar väl egentligen i de nystartade U16-serierna. Mm. Där man faktiskt kan åka ur och kvala in till serier, om jag har förstått det rätt.
Nej, precis.
Är det någon kommentar om den ålder man ändå har sagt att belöning för att vinna fotbollsmatcher startar vid 16 års ålder? Vad tänker du kring det?
Ja, men så nu har jag varit verksam på 17-årsnivå i 4 år och där det såklart i MFF vill vi väldigt gärna vinna U17-SM. Det är ju inga konstigheter. Det är bara att ju mer sådana liksom, processer man stoppar in och mer sådana morötter, så får man bara, tror jag som tränare, vara väldigt vaken på att ja, men vad är mitt mål? Vad är mitt slutmål? MFF är ju målet för ungdomsverksamhet att få upp A-lagsspelare, och då ska ju alla mina beslut längs vägen baseras med det i åtanke. Så att på sätt och vis då att 16, 17, 19, det är ju seniorförberedande ålder, det är ju den här tipselitåldern när man ska börja vänja sig vid hur det kan vara på seniornivå. Så att det är inte orimligt på något vis, tycker jag, att man tävlar och att det blir lite annorlunda struktur på tävlingen i den åldern. Jag tycker mycket mer en ledarfråga att vara lite nykter i den vardagen, att ja, visst, det här är tävling, men är det till varje pris vi tävlar? Eller liksom, är det resultat till varje pris som är syftet med vad vi sysslar med? Eller att inte bara för det liksom glömma bort varför vi egentligen har fått den rollen att jobba med 16-åringar eller 17-åringar eller 19-åringar. Så att det är väl helt rimligt att man där börjar vänja sig vid tanken att nu jäklar, nu ska vi försöka prestera tillsammans här också och nå ett så bra resultat som möjligt. Men det går liksom, man kan göra det hand i hand. Det är inte antingen eller. Men det testar oss. Det testar verkligen oss ledare. Det gör det.
Huvudtemat i det här samtalet har varit vinna kontra prestation. Alltså resultat kontra prestation. Eller hur de synkar och hur de går ihop. Hur använder du de tankarna när det kommer till scouting i Malmö FF?
Nej, det är ju, och scouting då, för att börja definiera det också, för mig är det liksom både att värdera de spelarna som vi har i klubben och värdera alla de spelarna som vi kan tänkas ta in här. Så att det handlar ju både om att vi hela tiden blir duktiga på att värdera de spelare vi har här inne som vi ska försöka få uppnå sin fulla potential, men också de utifrån. Och där är det ju på ungdomssida igen då, att då blir det ju så att man bedömer, det är lätt hänt att bedöma väldigt mycket vad som sker för stunden. Alltså vad utför den här, vad lyckas den här spelaren med för stunden? Om man är 13 år gammal, hur liksom många mål eller hur många avgörande passningar eller hur många dueller vinner man? Eller vad är det man lyckas med ute på plan? Och där kommer ju verkligen, det är kanske ännu svårare då än träning och match. Därför scouting, då ska man någonstans se in i framtiden. Vad kan hända med den här spelaren om han får bra träning i 8 år till? Vilken nivå kan han hamna på då? Och då blir det ju vissa egenskaper då som man har som 13-åring eller 15-åring blir ju väldigt irrelevanta. Alltså hur snabbt den spelaren springer på 70 meter, det blir helt irrelevant att jämföra två 15-åringar. I alla fall om man tittar på att den ena är 17 i kroppen och den andra är 13 i kroppen. Då kan jag ju inte jämföra hur snabba de kommer att bli som 22-åringar bara genom att titta på hur snabbt de springer idag. Och likadant blir det då på en massa andra fält liksom. Tekniskt kan man ju ha större, tror jag, träffsäkerhet i hur skicklig teknik kommer den här spelaren ha. Nu är han 14 eller nu är han 15, hur kommer han se ut när han är 21-22? Så det är ju då en egenskap som är väldigt intressant att scouta. Taktiskt då är det ju risk att man kanske bedömer då tror jag liksom att ett positionsspel till exempel från 14-åring, det kan jag ju lära honom hur mycket som helst under de åren upp till han är färdig seniorspelare. Så det behöver jag inte lägga så mycket kraft vid när han är 14. Däremot kanske jag måste bli duktig på att se hur han kan ta in instruktioner eller hur skicklig han verkar vara på att förstå helheten ute på plan, hur mycket han verkar förstå hur han ska sitta och hjälpa sig åt med lagkamrater och förhålla sig till motspelare och fatta beslut utifrån det. Den biten måste jag ju värdera då om jag sitter som scoutingansvarig eller med som tränare. Och då måste man också bli duktig på att säga vilka saker kan man lära sig över sikt, vilka har man byggt väldigt stor del av när man är i en viss ålder när vi bedömer dem. Och sen då mentalt, de här bitarna, liksom hur mycket vinner man mentalitet, tror vi att vi kan bygga vidare från den här åldern, om vi tittar på spelarna, om det är på ett elitläger i 15 års åldern, så hur mycket kan vi då hjälpa spelarna att bygga vidare? Hur mycket har formats av uppväxt och uppfostran och miljö upp till de är 15? För då vet man att en viss grund ligger i den här personen. Och sen en viss grund kan man jobba med genom att jobba med beteenden och mental träning. Och då blir det liksom att koka ner till vilka saker kan man fortfarande förfina jättemycket. Och vissa saker kommer att vara svåra att ändra på. Och då är det just den här fysiska faktorn som tyvärr väldigt många fastnar för, att är du fysisk och du får effekt i match och träning idag, då är du en bra spelare, då är du en spelare som har potential att nå långt. Och är du en spelare som inte har syns idag och inte har färdigheter som är väldigt tydliga på plan, nej, då är du inte en lika stor talang. Och det där är väldigt fel och missvisande, och då är det svårt det där att bli bra på det.
Du nämner att det kan skilja många år fysiskt mellan spelare. Mm. Men tekniskt menar du var lättare att se. Varför är det inte lika stor skillnad? Nej. Alltså varför skiljer inte 4 år på två spelare tekniskt också?
Nej, men det är en riktigt bra motfråga. Därför att tekniskt kan det också skilja väldigt mycket. Därför att du kan ha varit i en miljö under alla de åren som inte har varit bra på att lära ut teknik. Och då kan du ha en liksom inneboende potential tekniskt också. Så det måste man också hela tiden titta på. Visst, den här spelaren är inte på samma skicklighetsnivå tekniskt. Men vad beror det på? Då kan man ju titta på att nej, det där kan finnas en jättehöjd för oss och fram med, för att det har inte varit en tillräckligt bra träningsmiljö för det tidigare. Dock tror jag att, eller det finns ju forskning på att det finns också en viss gräns för hur mycket du sen kan ta igen. Att ha en spelare liksom haft jättebra teknisk träning i lag men också för egen hand från det att han var 5 till han var 15, så kan du inte bara stoppa in en 15-åring i en lika bra miljö och vänta dig att han tar igen de 10 åren. Utan en viss grund där och all den mängden och alla de dagar de har stått och nött, det går inte bara att plocka igen för att man jobbar dubbelt så hårt sen från 15 uppåt, utan den grunden är svår att vinna tillbaka. Men det kan till viss mån, alltså det är verkligen en relevant fråga, för på man måste ta med det i beräkningen. Ja, visst, men han har varit i den miljön. Kommer han in i vår miljö så får vi räkna med att här kan vi få mycket snabbare resultat och kanske gå förbi en del av de som har varit hos oss hela tiden. Nej, det är en bra invändning. Och sen är väl också viktigt att det inte heller bara den fysiska mognaden som skiljer och som kan skilja med flera år, utan det är även en mental mognad då, hur duktig man blir på förhålla sig till lärande och förbereda sig och koncentrera sig, och även en fotbollsmässig då, hur mycket man har hunnit lära sig på vägen beroende på hur den miljön sett ut. Så att det är flera saker, men just att man inte behöver stirra sig så blind på bara precis hur det ser ut för stunden, den tror jag är den som är genomgående i scouting, utan man måste då på någonstans försöka bli skicklig på förutse och förutspå hur utvecklingen kan gå. Så måste man ju då med det vara oerhört ödmjuk också, för att det går inte att förutspå med någon vidare säkerhet, utan man kan ju bli bättre eller sämre på förutspå, men man kommer fortfarande ta en massa beslut som visar sig fel sen, därför att så olika vägar tar ju ungdomar och barn, och det är den som har ett jätteglöd och vill bli bättre när man är 12, kanske faktiskt har skiftat det fokuset för ett glöd att göra någonting annat när man är 15. Även om vi har försökt stimulera det under tiden. Så att det kommer med en rejäl portion ödmjukhet att jobba med ungdomsscouting. Det ska man vara tydlig med.
Mm. Och i studier som jag har läst, till exempel från tysk talangutveckling, är att du har större chans ju senare du kommer in i en elitklubb, så har du större chans att nå A-laget. Ja, du tänkte säga
Nej.
något där.
Nej, det är den ständiga frågan som vi också hela tiden får och funderar kring här, att liksom vår sportchef Daniel Andersson kom till MFF först när han spelat i A-laget i Bjärred, och sen har vi någon annan spelare som har varit, Markus Rosenberg, han var i MFF ända från han var 6 år till han kom upp i A-laget. Och vilket är då bäst? Vilket är den rätta vägen? Och jag tror det är omöjligt egentligen att sätta ett svar på det, vad som är bäst. Det blir lite som den diskussionen, är det bra att bli utlandsproffs när man är 16 eller ska man vara hemma i tryggheten? Det är så olika, tror jag, från spelare till spelare, vad som passar en bäst. Jag tror ju, har man haft en väldigt bra miljö hela vägen i sin hemklubb, så finns det en massa fördelar med att inte komma in till elitklubben så tidigt. För du får stort ansvar och du får ta en stor roll i laget och du får liksom hela tiden vara i fokus och du får mycket stöttning. Och det är inte så att du är en i mängden, utan det är många som är med och hjälper dig på vägen. Men det kanske är lika illa då att vara i en liten klubb där utmaningen inte är tillräckligt stor eller tränarna kan inte ge dig den stimulans och den hjälpen du behöver. Så det där är så himla olika, tror jag, från fall till fall. Sen kan man såklart göra en studie på hur många som når A-lagsfotboll har faktiskt varit i en elitklubbs ungdomsverksamhet och i en breddförenings. Men att sen ta det rakt av och bara applicera på sin egen sons vardag, vilket då en förälder måste göra, då tror jag det är viktigt att kolla på andra saker. Hur är träningsmiljön? Hur är tränarna? Hur är utvecklingsfilosofin? Det är viktigare frågor än vilken nivå A-laget håller till på i den klubben är. Och det försöker vi vara väldigt tydliga när vi scoutar och träffar spelare i yngre ålder, att är du nöjd och du tycker du trivs och utvecklas i din miljö, så finns det ingen panik med att du måste in i MFFs verksamhet, utan då kan vi ha det i vår skolträning eller ha det på andra sätt nära oss i vår verksamhet. Och sen så får du det bästa av två världar istället, kanske.
Fortsätt gärna området i scouting om vad ni gör där för att ändå öka era chanser att göra kloka val.
Ja, alltså mycket tror jag för vad det handlar om, det att bli skickligare på att titta på rätt saker. Och det är någonting som jag känner, när jag har jobbat med vår scouting länge också, att det är också man lär sig för varje år man håller på med det, att fastna inte i bara vad som händer för stunden. Försök lära dig hitta saker tekniskt, taktiskt, mentalt och fysiskt som faktiskt är hållbara över tid. Så en hel del tid går åt till att vi blir mer noggranna i våra spelardiskussioner, både de vi har om internt om våra spelare, men också när vi har uttagningar eller scouting aktiviteter, att vi lägger mer tid på att sitta ner tillsammans, vända och vrida på spelarprestationer och spelarvärderingar och försöka få lite högre tak, så det blir inte så explosivt att säga att en spelare är bra eller dålig, och så ska man, har man helt diametralt motsatta åsikter, och sen så är det nästan antingen att en har rätt och en har fel, utan istället försöka ha en diskussion kring där det är okej att ställa lite frågor. Varför bedömer du det så? Jag håller inte riktigt med, utan jag såg lite andra saker här som kan på sikt bli bra. Just det här att av någon anledning är det väldigt, sätter man väldigt hög prestige i att överhuvudtaget bli ifrågasatt när man har en fotbollsidé eller en fotbollsfråga som man pratar om, och det blir så känsligt att som tränare känner sig så ifrågasatt, hela ens kompetens hänger på att man uttalar det rätta ordet. Och det är väl mycket det handlar om, tycker jag, för oss att försöka vända den diskussionen till istället att på sin 14-åring så görs det en massa rätt på plan och massa fel, och vi måste värdera bara vad är det som, eller det är inte ens rätt och fel, men man lyckas med en massa saker och man misslyckas med en massa saker, och vad beror det på, och hur kan det bli på sikt med de här grejerna? Och det är mer, där tycker jag vi blir bättre och bättre på att titta på spelarna på ett annat sätt med åren. Och sen har vi potential att bli ännu bättre, måste jag säga.
Kan du ändå ge du var inne på där egenskaper som ändå håller sig över tid. Kan du ge något exempel, förstå någonting vad du menar där? Vad kan vi veta består?
Jag kan väl känna att när vi tittar ju väldigt mycket på spelare från det att de börjar i högstadiet uppåt. Alltså det är då vi börjar lite mer aktivt rekrytera spelare. Men det innebär att vi tidigare då, 10, 11, 12, 13, har tittat på spelarna bara egentligen utan att ha någon aktiv rekryteringstanke. Men när man då kommer upp där och ska vara med i uttagningar till vår skola i årskurs 7, att spelare som ser ut att vara trygga med bollen, att de liksom blir inte stressade när det kommer så jagande spelare eller när ytan blir mindre eller när tiden blir mindre för dem, utan att de kan fortfarande behålla sin kontroll på bollen och känna sig själv lite tid och spela kontrollerat. Det är ju då en egenskap som är väldigt intressant, för då har de lagt någon form av teknisk grund för att inte bara när man får helt obehindrat med tid och yta, utan även när det blir lite trängre och lite mer stressigt, behålla sin teknik. Det är då väldigt intressant, för de har lagt en grund. Sen innebär det inte att vi behöver ge upp på alla spelare som inte ser ut att ha den egenskapen. Men det där, det blir väldigt intressant för oss. Taktiskt då också såklart. Återigen, det behöver inte vara så att man lär sig exakt vilka positioner som är viktiga för en högerback eller mittback eller innermittfältare när man är i den åldern. Men däremot att man är duktig på att kanske orientera sig ute på plan och försöka ta in information om var lagkamrater och motståndare finns och det kan påverka mitt beslutsfattande. Så att jag är snabb i mina beslut eller att jag kan använda ett första tillslag till att tjäna mig lite extra tid eller att jag kan sätta in och utmana när det faktiskt finns ett bra tillfälle att komma till målchans, och då blir det, då visar man ju på en slags tidig taktisk förståelse. Det behöver liksom inte vara att det alltid leder till målchans, men det kanske gör att man leder till lösningar som ändå är ganska bra för situationen och bra för att liksom ta sig någonstans ute på plan. Jag tycker det är viktigt att skilja på de två, för annars är det lätt att fastna i liksom massa bedömningar taktiskt kring hur ett lag ska formera sig, och det finns där gott om tid, och det tar inte så lång tid att lära en spelare eller ett lag att organisera sig på ett visst sätt ute på plan, utan mer mikrodetaljer skulle jag säga av det taktiska. Sen fysiskt är ju, den är ju nästan, alltså det är klart att snabba och kvicka spelare som är lite kopplad, snabb tanke, snabba fötter, blir tidigt och intressant, men det är egentligen den enda fysiska egenskapen som i den åldern vi kan fästa någon större vikt vid. Som färdig spelare kan du vara lång och du kan vara kort och du kan vara bred och du kan vara smal. Du kan nå högsta nivån då. Så det blir liksom inte intressant för oss att bedöma det i den åldern. Så de fysiska förutsättningarna, och det är också så att när de kommer i den åldern så har de växt så himla olika. Så en spelare kan vara jätteokoordinerad på grund av att de har växt mycket en period. Och då kan vi liksom inte använda det som vid ett punkt tillfälle bedöma, utan då måste vi dels, vilket vi jobbar med, se dem vid flera tillfällen över tid för att kunna börja göra någon form av förutspåelse kring det. Men sen karaktärsmässigt då, så får man ju, tycker jag, fått lära vänja mig mycket med tanken att jag kommer kunna forma det över tid när vi jobbar med dem länge, men att det finns en väldig glöd hos spelarna, en väldig vilja att verkligen anstränga sig och vara noggrann och koncentrera sig ute på plan. Att man tycker det är roligt att gå ut och träna och man tycker det är roligt att komma och spela match. Att det liksom finns en väldig glöd att vilja bli bättre. Den är ju någonting. De spelarna vi känner att det finns något. Det här är det absolut roligaste som finns och det är det viktigaste som finns. Att få komma och vara med på en träning. Det är en egenskap som vi känner ju. Den brukar leda till väldigt bra saker. Det ger oss en stor förutsättning att vara en del och lära spelarna och hjälpa till att utveckla dem. Att det kommer inifrån dem, att de vill bli väldigt bra. Det kommer inte från att föräldrarna tycker det är viktigt att barnet blir bra eller att man drivs av statusen av att vara duktig i gänget, utan de drivs av en sån här liksom glöd att få göra det de tycker är absolut roligast hela tiden, så ofta som möjligt.
Bra, så du beskriver egenskaper inom olika områdena som du ändå kan hänvisa på att de består under tider det finns tendenser på att de, ja, det är inte så himla föränderligt, eller?
Nej, men exakt, för det är också så lätt hänt att om du ska bedöma mentala styrkor eller vilken potential har en spelare mentalt, så är det lätt hänt att om det är en spelare som då beter sig dåligt med det, som liksom ger upp efter en tappad passning eller skäller på en lagkamrat, och så säger man att han har en kass karaktär, han kan inte vara i vår uppmärksamhet. Men vissa sådana saker kanske bara handlar om att det är någon som har varit väldigt konkret med det där beteendet. Det är inte önskvärt i ett lag. Och det funkar inte särskilt bra varken på dig eller dina lagkamrater. Så att om i låg ålder har lite problem att tygla sitt humör eller tygla den här energin och den glöden. För att det egentligen, det är det jag vill säga, att det det måste finnas en oerhört glöd. Och då får man också acceptera att i låg ålder, innan man har lärt sig att kanalisera den energin riktigt, så kommer den att slå lite slint ibland. Och då ska inte det vara en faktor som gör att vi diskvalificerar spelare, utan däremot så fort vi börjar jobba med dem så måste vi känna att de svarar upp på det vi vill och de beteenden vi vill försöka forma. Alltså, till slut får man ju nå en punkt där vi lyckades inte få den här glöden i rätt riktning och leda till något konstruktivt och bra. Men när de är i låg ålder så för oss är det, för mig är det viktiga att det brinner väldigt mycket fotboll och det brinner mycket att man vill lyckas och man vill bli bra, man vill bli så bra man bara kan. Och sen så kan vi ta den glöden, så kan vi hjälpa till att fortsätta underblåsa den men också forma den i en riktning.
Bra. Andreas, vi ska börja runda av.
Ja.
Vi skulle såklart kunna prata hur länge som helst och det får vi tack och lov snart tillfälle igen att göra. Mm. Jag tittar i kalendern framför mig och när det här avsnittet görs tillgängligt är det tisdag 25 oktober. Mm. Men på lördag redan, den 29 oktober, alltså dags för matchvinnarkonferensen. Och då får vi redan då chans att ses igen.
Ja, och då ska vi in i lite sådana här praktiska situationer som många kommer att känna igen sig. Och så ska man få sitta och fundera över, ja just det, så har jag säkert gjort någon gång. Och hur kan jag förändra mig om jag tycker att jag ska förändra mig? Och det tror jag är ganska bra att man som tränare stannar upp och vänder och vrider lite på sin egen gärning. Att man är inte färdig. Det kommer upp till man är färdig med det här jobbet, så kommer man behöva hela tiden, tror jag. Ja, tänka på nya sätt, för ungdomarna eller spelarna förändras och då måste man själv också tänka till att fotbollen förändras
dessutom. Kan du ge oss en sån karamell som du just nu beskriver till på lördag?
På rak arm så här. En sån kan ju vara liksom att vi kommer att prata lite om vad är det som kännetecknar då de som lyckas utforma ett mindset, ett tankesätt kring att bli bättre, som är självdrivande, som gör att man lyckas driva sig själv med att anta nya utmaningar hela tiden. Och så kommer vi ha lite exempel på olika personlighetstyper som man kommer in i den processen med. För alla är egentligen ganska fixt i sitt mindset när man börjar sitt liv och hela samhället formar en på det viset. Och så ska jag ta lite exempel, ska de som sitter och lyssnar få tänka sig, ja just det, så har den eller den spelaren varit, eller så var jag i den perioden eller den situationen. Det är ganska så det är en ganska rolig aktivitet faktiskt att sitta och tänka lite kring.
Härligt, då ser vi fram emot det på lördagen 29 oktober. Få testa sig själv och få klura på sina spelare, olika personligheter och hur vi kan förändra mot vad du beskriver det mer önskvärda i ett lag.
Jag ser fram emot det, det ska bli jättekul.
Toppen, och det är en rolig detalj med dig, det är att du var den allra första personen som faktiskt anmälde dig till konferensen. Du var jättesnabb med det. Den deltagarplatsen har ju sen omvandlats till en föreläsarplats.
Ja, men visst. Men jag visste inte att jag var först.
Det var otroligt snabb det. Mm. Och det som är härligt är att jag har känslan av att deltagarplatsen i dig består. Och att du kommer att vara alert på de andra föreläsningarna och driva samtal med de andra deltagarna som är på plats.
Mm. Nej, men precis så tänkte jag. De personerna som ni hade dratt ihop känner att där är folk som jag vill prata med och som jag vill lära mig av. Mm. Och då tvekar jag inte på att vara med. Sen var det ju extra kul när jag själv får vara med och prata. Det skadar inte.
Toppen. Vi har faktiskt stängt anmälningarna. Det är dock inte helt omöjligt att få plats ändå. Av erfarenhet så kommer under den här sista veckan det förekomma vissa återbud och vissa frånvaro. Så är man fortfarande intresserad så gör en chansning. Hör av er till mig på antingen mobilnummer 0760 14 88 28 eller på våran kontakt via kontakt@matchvinnare.se. Det går också att ha den här kommunikationen på Twitter eller andra sätt kopplat till matchvinnare. Så finns fortfarande intresset, men ni kanske behöver besluta er sent. Likt den IFK Mariehamn-tränaren som vann den finska ligan. Och först efter det kunde anmäla sig till matchvinnarkonferensen. Har du också anledningar att sent bestämma dig, så skicka ändå iväg en ansökan till oss, så ser vi om vi kan lösa platsen till dig också. Så, tack Andreas för den här pratstunden, och tack och lov så ses vi redan på lördag igen.
Tack själv.
Hej.
Hej då.